Aha.
Test, lägg en trial då.
Hördes det?
Oj, ja, det växte ett kutt ännu.
Nu då?
Det kuttar igen. Det lär sig.
Det måste vara någon inställning.
Oh, välkomna till Goti avsnitt 170.
Ja visst, i den här podden är vi ständigt på jakt efter årets bästa spel.
Ja, spel! Det sjuka är att vi vet inte hur vi ska göra introt utan Anton.
Nej.
Vi satt och dividerade här länge.
Vi är helt förlorade utan chefen, så att säga. Han brukar styra upp det.
Nu är ni tysta och låter mig göra min grej.
Ja, men exakt. Han går ju under namnet den store ledaren inofficiellt också, som han själv kallar sig rätt ofta.
Precis.
Han är minst i fri av oss. Det är liksom sådana jokes on you ungefär.
Ja, fast han är fan hårdare än vad jag är i alla fall. Det är jag som är den mjuka snällisen i sällskapet, ja. Tror jag.
Jag tror också det. Anton vill gärna liksom, nu blir det mycket bullshit här med Anton, men det
får man
kul,
ta.
Tycker jag.
Så
ja, precis, det får man ta. Ja, men han vill gärna liksom, alltså ge sig, liksom visa upp sig som att han är mjuk och snäll, men han är rätt hård ändå, off-pod. Faktiskt.
Framförallt är han ju en sån som kan göra så här luriga grejer bakom ryggen på en, känns som så att, han, så att det gynnar honom. Och bara, oj, absolut. Sorry, jag råkade visst sno den här koden du vill ha. Jag löste in det här Brothers utan att säga till dig, Dennis, exakt. Så du inte kunde spela det. Oj, sorry. Exakt. Mycket sådana fulingar.
Det svider fortfarande, förstår jag.
Som att det var världens grej också.
Ja, precis. Ja, Brothers remaken, som jag gärna har spelat innan.
Ja, precis. Nej, men Anton är ju sjuk då, så det blev bara vi två idag. Kan vi nämna. Det är därför vi sitter och snackar skit om honom. Vi får passa
precis.
På.
Precis. Nej, men så är det ju. Anton har ju åkt på... Han är föräldraledig nu. Så Albin sjukar ner honom hela tiden då. Tyvärr. Ja. Verkar som eller så är han bara trött på podda. Man vet inte riktigt.
Kan vara så. Men Albin mår bättre, vet vi i alla fall. Så det,
ja, precis.
Det kan ju glädjas åt.
Ja, men det är skönt för Albin. Ja. Ska vi berätta om det nya tillskottet till Goti-familjen direkt, eller?
Ja, det måste vi göra.
Det tycker jag. Vi har ju fått en ny Patreon igen. Woo!
Ständigt. Ständigt på jakt, eller jag får säga.
Ständigt på jakt till Patreons. Nej, men vi har fått en ny Patreon och han har lagt sig på nivån så han egentligen förtjänar en jingle, men vi har fått... skriva och ursäkta oss till honom att han blev liksom Patreon igår sent på kvällen, så vi hann inte riktigt sätta upp en jingle där när det bara var jag och Dennis också.
Det blev lite tätt in på. Men nästa vecka.
Tätt in på. Nästa vecka, men han kan få en shoutout så länge, tänker jag. Han heter ju Erik Strömstedt och han är ju en follower av podden sedan länge faktiskt, både på Discord och ja, det är väl mest Discord han skriver, men han följer mig på Stashed också, han följer säkert det också.
Ja. Väldigt välkommen. Hoppas våra exklusiva avsnitt smakar. Ser Anton hitta på framöver med.
Vi vet hoppas ju jag också att de gör. Nej, det är ju Antons tur nu att göra något exklusivt. Han sa ju att han hade manuset liksom redo.
Ja.
Men,
och att det var väldigt nischat. Fake. Jag tyckte ju mitt var ganska nischat, men då är hans ännu mer alltså. Det
ja, jag undrar vad han menar med det. För jag håller poddspel? Med, ditt var ju väldigt nischat. Det måste ju vara poddspelen. Vi gör dem på... genom på spåren.
Något sånt skit. Ja, vi tackar Erik. Ska vi gå in på lite news?
Det tänker jag. Vi går vidare.
Det får bli lite stelare övergångar idag när vi inte har Antons knappar. Han brukar klicka in jinglarna här, så vi får klippa in det efterhand. Så då blir det vad det blir.
Ja, det var det. Vi har ju en sån bumpermaskin, men det är bara Anton som precis. Har den. Så det...
Han har den på kontoret.
Ja, men exakt, lokaler. I lokalen, som man brukar säga. Ja, jag sitter ju så jävla dåligt till. Jag sitter ju i sommarstugan med... Alltså, jag har två flyttlådor under som jag pallat upp. Och sen har jag lagt liksom PS5-an, kartongen, under till. Så att det ska vara som en slags skrivbord.
Är det den nya kartongen eller OG PS5?
Nej, det är OG faktiskt. Ja. Den är lite trasig och ful.
Lådan är större också, antar jag.
Vad sa du?
Lådan är större och alltså det är skillnad i lådans storlek också, inte? Jag tror
absolut.
Du nämnde det förra gången.
Absolut. Ja, men är det. Den här är brutal. Det är som en flyttlåda själv. Och den nya är mycket mer smidig.
Ja, jag ställer frågan. Vad har du till mig?
Vad har du till mig? Jag har laddat och preppat. Eftersom Anton inte är med idag så sa vi ju inofficiellt att det blir extra mycket news idag. Som han hatar.
massa news.
Så vi ska njuta. Ja. Men jag har faktiskt sett mycket ändå. Vet inte hur mycket du har.
Ja, men ett gäng är det. Men det låter som att det var mer. Men sen kan ju vissa vara samma också, så vi får se. Men börjar du gärna med något?
Ja, absolut, absolut. Mm. Jo, det första jag vill dondera ut här är att det finns ett hett rykte nu om att GTA 6 kommer bli delayat till 2026. Har du också sett detta?
Ja, det har jag noterats. Men det var väldigt lösa rykten. Jag förstod inte riktigt vad det grundades på. Känns som, var kom ryktet från?
Nej, det vet faktiskt inte jag heller. Jag såg bara att det var Kotaku som har skrivit det här först. Ja. Och Kotaku är lite roligt för dem i blåsvädret generellt. Precis. Om du har läst det. Men de... alltså deras typ investors har gått ut med, eller så de som ligger i bakgrunden har gått ut med att de ska göra om sin hemsida från att vara mycket news och scoops till att bli liksom guide-fokuserad. Mm-hmm. Så deras editor-in-chief, fattar du som, hade droppat direkt och bara nej, det ska vi inte göra. Jag hoppar av.
Ja.
Ja, nej, så vi får se.
Ja, för jag såg någon kommentar där på den nyheten att det var så här, bara, ah, men det här riktigt betyder, det finns ju inget som tynger det här ryktet liksom. Att det kändes väldigt löstaget från ingenstans. Men visst, alltså det är ju, kommer ju vara ett massivt spel. Så det, man blir ju inte förvånad om det här delayas ett par gånger. Känns
nej.
Det
jag tänker också det. Alltså de skiter väl egentligen innan det kommer. För
ja.
Det viktiga är att det kommer någon gång. Precis. Och sen så kan de sustaina det som GTA 5. Är ju liksom, det var väl ungefär alltså 10-11 år sedan det kom ungefär. Ja. Så det... Helt det säljer sjukt. Fortfarande så. Det är ju galet. Mm. Men det säger väl mer om de som spelar tv-spel tycker jag. Aj, aj.
Oj, pöben.
Ja, men man skulle aldrig gå ut och köpa GTA 5 nu. Alltså nej. Även om man inte har spelat eller? Det,
nej.
Du har inte spelat eller? Var det inte så?
Nej, jag har inte spelat och jag har faktiskt varit nära på att klicka hem det på rea några gånger. Sen kom det ju till, jag tror det kom till PlayStation Plus typ i vintras eller något sånt, då tänkte jag sluta en sån liten surprise och pratat om det i podden. Men sen orkade jag inte. Det kändes som så ett stort antagande när man hade massa annat skit. Så det, nej.
Ja, men du kan inte göra det nu heller efter jag gick ut och sa att man är dum i huvudet. Nu
nej, nu blir det ju absolut inget. Så det, nu får jag ju vänta på sexan. Det är ju inte...
Ja. Inte jag vet så. Inte, jag tror inte det håller så bra men ska vara ärlig, för det var ju väldigt liksom före sin tid då att det var...
Mm.
Alltså det kom ju innan Witcher 3 och då var det liksom så här sprawling värld med mycket att göra och häftigt så. Precis. Mycket att de kunde få till det här levande.
Ja.
Som ingen hade gjort. Och med det är ju dött nu typ. Den eran har ju passerat.
Ja. Ja, på tal om Rockstar och GTA så håller ju min sambo Hanna på att spela igenom Red Dead Redemption 2 nu för första gången. Så jag kollade lite så här backseat gamer när hon spelade så att påminner bara, fan vilket bra spel det är ändå. Där skiner Rockstar rejält tycker jag. Det fastnade jag riktigt hårt för, även om jag inte har fastnat så hårt för något GTA-spel av dem jag har testat. Ja. Red Dead är fint.
Alltså det sjuka är att jag har inte spelat Red Dead 2, eftersom jag inte hade, jag hade inte en PS4 eller en One då.
Nej.
Så det blev ingenting, jag var inne i min multiplayer-period då. Och det sjukaste av allt är typ Red Dead 1. Det är typ ett av mina favoritspel.
Oh, ja, det är riktigt bra också.
Det kom nästan in på Emils topp 10 på det.
Ja, det är så pass. Mm.
Ja, alltså jag gjorde allting i det spelet. Det fanns det bästa jag visste var att plocka de här blommorna. Låt som Ferdinand. Ja. Men jag plockar de här blommorna så kommer man upp i tier 10. Och sen skulle man göra såna hunts också. Och typ jaga någon grizzlybjörn på en klippa. Mm. Så fick man en sån päls när man var klar med det. Så jävla mäktigt.
Ja,
det tyckte jag var det bästa.
Där känns det ju verkligen som att du har missat något då. Du skulle egentligen ta dig i en down-period, bara avsätta 50 timmar, vad nu är det Red Dead.
Ja, men faktiskt, för alltså 50 timmar, det finns ju andra spel som är så långa liksom, så jo. Det är inte så farligt ändå.
Det är väldigt snyggt också, reagerar jag på nu. Jag vet inte om de har patchat det till PS5 eller så, men det ser sjukt bra ut när man rider runt i den öppna världen och sånt, alltså det är ju... Mm. Ser ut som ett PS5-spel typ. Sen är det lite så här karaktärsmodell och sånt, ser man ju att det är lite äldre, men det är fortfarande ett otroligt polerat spel. Så det...
Ja, de är ju väldigt duktiga på animations och så på Rockstar. Mm.
Precis.
Tänker jag. Som en Naughty Dog och sådär också.
Ja.
Det är mycket det som gör det.
Ja. Det var en liten side note. Ska jag ta något annat?
Det tycker jag.
Lite smalare nyhet om, men jag tyckte ändå det var kul att notera. Vi nämnde ju det här att det här Shin Megami Tensei 5 Vengeance skulle ju släppas samma dag som Shadow of the Erdtree. Men nu har de ångrat sig och släpper det en vecka tidigare för att det inte ska krocka. Så det är ju rätt sällan spel släpps tidigare. Men det är ju en väldigt bra anledning i detta fallet, får man ju erkänna. Annars hade det ju inte varit, det hade inte varit några försäljningssiffror, känns det inte som, förutom typ JRPG-nerds som inte spelar något annat kanske.
Möjligtvis.
Ja.
Det låter ju väldigt rimligt tycker jag. Känns ju otroligt dumt att släppa samma dag som Elden Ring. Om det inte
det
kommer en surprise Horizon expansion eller något, ja, så ska det väl komma den dagen, tänker jag.
Fy fan. Det hade varit kul om de hade sin PC-release den dagen, bara för sakens skull.
Det var så jävla sjukt. Men de hade ju PC-releasen nu i samband med Final Fantasy Rebirth.
Just
det. Var ju extremt sjukt.
Vad håller de på med? Vill de inte sälja det?
Nej.
De bara, vi tar igen på rea sen.
Ja, exakt.
Ja. Nej, men den 21 juni borde det ju inte vara några andra releaser än Elden Rings DLC. Alltså det kommer ju, ingen kommer ha fokus på något annat.
Nej, alltså jag tycker inte det heller. Alltså jag tycker det är helt, nu när Anton inte är här så kan vi prata mer om det. Men alltså Anton säger att han inte, alltså eventuellt inte ska spela det liksom. Om han,
ja, just det.
Han har väl inte kollat upp det där med saven än? För han sa att han
skulle. Nej, det har ju jag gjort. Så jag kommer inte ihåg om jag har sagt det här i podden. Men jag installerade ju spelet och gick in på min save eller så. Och jag hade ju inte gått in i New Game Plus då. Så jag kommer ju inte behöva spela om någonting. Utan jag kan ju hoppa på expansionen direkt. Det var väldigt glädjande. Men jag tror ändå, precis som du, att om det hade varit så att jag gått in i New Game Plus. Så hade jag nog ändå alltså preppat någon månad innan kanske. Och känt in spelet och spelat så mycket som man hade behövt. För det är ju ett otroligt spel.
Ja, det kommer vi till på speldelen för mig. Men jag har ju, alltså jag spelade ju på Xbox innan. Och nu har jag inte jag någon Xbox. Så
nej.
Jag har fått köpa spelet igen. Jag köpte det på rea nu i julas. Halva priset ungefär.
Ja.
Så vi kommer in på det sen. Men jag måste ju spela om då, tyvärr.
Just det.
First try alla bossar igen. Så inte
ja, det är väl ingen match för dig, tänker jag.
Nej, det är lätt.
Nej.
Ja, vi skulle haft en jingle här nu såklart.
Ja.
Nej, men nästa nyhet tycker jag.
Ja.
Alltså förra veckan så bara nämnde du sjukt mycket i förbifarten att det här Marvel 1943 Rise of the Hydra hade liksom skulle komma, och jag antar bara, vad är det för spel? Aha, ingen aning.
Ja, men det annonserades ju typ precis innan vi spelade in, så jag såg ju det
jag
då
vet.
Som en liten teaser. Sen blev det ju, alltså typ efter det, sen så var det ju upp på alla nyhetssidor. Så det...
Ja, men exakt. Och då fattade inte jag trodde det var så här, det är ett spel som är annonserat sen innan, ish. Så jag bara, ja, det kommer väl, det är väl kul. Men det var ju värsta bombspelet, typ. Alltså, hon som har regisserat Uncharted, det är hennes nya studio, Amy Hennig.
Mm, just det.
Det är de som gör det liksom, och som jag fattade, som vad jag har hört, så är det Unreal 5 som de använder, och det såg ju extremt snyggt ut.
Absolut. Tyckte jag.
Mm. Och det var ju bara liksom cutscene eller vad man ska säga, men
precis.
Man kände ju budgeten, tänker jag.
Budgeten var inte liten.
Nej, men det ska komma i alla fall 2025, så det ser jag fram emot mycket.
Jag också, och förmodligen Anton ännu mer, så det lär vi spela.
Det är ju en nyhet i hans smak, detta. Det är
ja,
det.
Verkligen. Men han verkade ändå inte så haj när jag berättade om det. Men det måste vara tillräckligt hajpat, tror jag, för att han ska notera det. Det måste vara en snackis.
Ja, men exakt. Det tror jag också. Det räcker inte att du bara berättar någonting. Det måste vara liksom att det står eld och sånt kring rubrikerna. Ja.
Om inte alla pratar om detta, Dennis, så vill jag inte veta. Det
Nej,
men
så är det. Så är det.
Mycket sån attityd. Eller?
Ja. Mycket attityd, ja.
Ja. Snäs. Ja, jag kan dra en till grej här. Det har ju ryktats väldigt mycket nu i samband med Dragon's Dogma 2, som vi kommer komma tillbaka till sen då, som körs i RE Engine. Så ryktas det nu då om att Resident Evil 9 ska bli ett open world-spel. Vilket känns lite... Jag vet inte hur jag ska reagera på den nyheten. Det känns ju väldigt fel spontant. Alltså de gjorde ju ändå det lite mer öppet i Village då. Men ändå inte så mycket liksom. Men då är ju frågan att kommer nian då vara third person i så fall och i open world, då kommer det känns som det finns så risk att det blir plojigt liksom, lite mer Dead Rising över det liksom, att det bara är mängder med zombies och trams liksom. Jag vet inte.
Nej, men jag undrar lite då, för jag har också sett den här nyheten, hur skulle de kunna göra det? För att man får ju väldigt många olika visioner i huvudet vad open world är. Jag menar, som Dragon's Dogma är ju open world i RE Engine, och det är ju extremt stort spel, verkar det vara.
Ja.
Men det skulle ju kunna vara så här att det är, som du precis sa, lite mer Dead Rising. Man slängs in i ett mall, och så är man där inne, och så är det alltid open world där.
Precis.
Men, alltså ja, det är inte den vibben man får i huvudet, men det skulle ju kunna vara så, och då är det ändå lite mer closed off, och man kan köra sections. Jag menar, som Resident Evil 2 är ju också att du är det här liksom polisstationen och runt omkring. Ja. Och loopar tillbaka.
Mm.
Men det är inte riktigt vad man kallar open world oftast.
Nej.
Så det är sjukt svårt att veta vad de går för ja. Vision.
Jag får väl ändå ha, alltså jag har ju tokgillat majoriteten av alla Resident Evil-spel jag har spelat. Så får väl ändå ha förtroende att de kommer göra en bra grej av det, känns som. Capcom.
Ja, det tror jag också. Alltså, de är ju väldigt duktiga.
Ja.
Det är de. De var ju förra årets bäst ratade developer från OpenCritic. Alltså? Läste jag någon nyhet om. Ja.
Mm.
Jag vet inte hur många spel de hade, men de hade ju Resident Evil 4. Sen kanske de räknade Separate Ways, och sen så hade de ju ett till.
Ja, var det? Ja, det var ju det här Exoprimal var det också.
Ja, men det var ju ett till. Vad fan var det? Var det inte det? Vad har de för spelserier? Ja, men Street Fighter var det ju.
Street Fighter,
kom ju också i början av året.
Ja.
Sånt skit, det glömmer man ju bort.
Ja, det är väldigt forgettable för vår del. Men,
ja, men det är det. De måste ju ha svin många, alltså units igång där som gör spel, precis som på Square. Känns
ja, precis. Ja, nu har de ju det här, vad heter det här med den jättejobbiga japanska titeln som ska komma nu. Det verkar ju också vara ganska påkostat. Även om det ser väldigt konstigt ut. Jag är nyfiken på det.
Jag kommer inte ihåg vad det heter.
Nej.
Man gör någon dans och så kommer det folk som hjälper en slåss mot demoner. Det är det jag vet.
Precis. Det ser ballt ut.
Ja, det är helt skumt. Ja. Men det ser ändå påkastat ut för att vara lite, så här, lite mindre skala.
Ja, ja, man ser så ju ändå att det inte är ett indie-spel. Liksom, men det är ju mer åt det hållet i stilen.
Men... Mm. Helt klart.
Mm.
Vi får se vad det blir av det.
Ja. Har du mer news?
Massa news. Nej, men jag tänkte vi kan ta Dragon's Dogma kritik och sånt senare.
Ja.
Eller vi ska prata om Dogma.
Låter bra.
Men det finns ju news om det också, va?
Ja, jo, det kan man säga.
Nej, men framförallt så har jag en nyhet här om Assassin's Creed Jade.
Okay.
Det är det här mobilspelet då som Tencent har pungat in pengar för. Tydligen så har det blivit delayat till 2025. Det skulle komma till år. Mm. För att jag fattar som att Tencent ser över sina business strategies. Tydligen så har de ju alltså, sett, tror jag, att de flesta sådana här titlar där man har köpt in någon licens, typ Assassin's Creed och så, de går inte särskilt bra ändå. Alltså det är rätt så dyr utvecklingskostnad för de spelen. Och sådär, så... De ska väl se över hela det spelet och hela liksom vad poängen är med det.
Mm.
Fattar jag det som.
Men det är det spelet som utspelar sig i Kina, va? Jag har för mig de släppte väl rätt mycket. För de hade någon closed beta eller något. Så det kom ju upp rätt mycket gameplay-klipp från det på YouTube. Så jag tyckte ändå det såg rätt snyggt ut för ett mobilspel. Så det såg ändå ut som det kunde varit ett konsol Assassin's Creed liksom, i princip.
Ja, okej. Okay. Jag har faktiskt inte tittat på det, men man kan ju tänka sig att det pungas in en del pengar.
Det lärde jag. Men,
man förstår att det utspelas i Kina också om Tencent backar det och sådär.
Se sin chans direkt.
Ja, men exakt.
Så de gjorde väl de här spin-off, det fanns ju någon sån spin-off-serie som heter Assassin's Creed Chronicles. Där gjorde de väl ett som var i Kina. De var ju typ så här 2.5D-spel. Det blev inte någon jättestor succé, tror jag inte, men de gjorde ett par stycken. Det var ett i Kina, ett i Ryssland och ett i något mer.
Så. Ja, det låter bekant. Vi skulle haft vår Assassin's Creed-expert här. Han har väl spelat alla, tror jag. Så
ja, säkert.
Han vet nog. Mm. Men det låter rimligt. De hette ju massa olika grejer där, som man hoppade över.
Ja, jo, jag gjorde också.
Jag blev så bränd på Assassin's Creed 3 att typ min liksom love for the franchise dog, fast jag spelade i Black Flag 4 väldigt mycket då. Men innan det, alltså de här fyra spelen innan, 1, 2 och 2 plus spelen.
Brotherhood of Revelations.
Ja, exakt. De spelade jag ju extrema mängder. Då vi investerade i Desmond Miles-storyn också.
Ja,
som fan.
Det var gött var det. Det var väldigt gött, mycket gnäll på hela Animus-grejen. Att alla bara, åh, jag skippar allt sånt med Desmond. Tycker det är så ointressant. Vill bara vara inne i Animus. Liksom. Men jag tyckte ändå det var fett, liksom, det här nutids-storyn och så. Det var ju väldigt konspiratoriskt och sci-fi-mäktigt. Liksom.
Mm. Jag tycker också det. Jag fick en chock av Assassin's Creed 1. Jag tycker att det var så... Ja. Jag har ju pratat om i mina topp 10-spel också. Det var ju väldigt groundbreaking tycker jag. Dels med parkouren och dels med det att du hade det elementet och då liksom skulle du nysta där av mysteriet. Det var så jävla bra tycker jag.
Ja, det är häftigt.
Inte ett perfekt spel, men väldigt intressant spel.
Mm. I alla fall. Groundbreaking.
Ja.
Nu du har jag en nyhet om ditt GOTY 2023. Att det har sålts 15 miljoner av Baldur's Gate 3. Och då har de ju också pratat om lite vad heter de? Larian Studio. Ja, vad de sysslar med nu framöver då. Och de har tydligen 2 spel under utveckling. Och har då offentliggjort att det är inte ett Baldur's Gate 4 och det är inte expansioner till Baldur's Gate 3 då. Så de vill gärna göra något helt annat. Men som ändå känns bekant för studion. Men ja... Det låter ju spännande, helt klart.
Det låter spännande, tycker jag. Jag tycker de gör rätt till det också. Alltså, de har gjort sitt Dungeons & Dragons-spel nu. Liksom. Det är inte som att de behöver göra massa mer. Det var ju att de gjorde det, teama upp med dem som, vad de heter nu, de heter Wizards of the Coast, eller något piss. De som har Dungeons & Dragons IP-en.
Just det. Ja.
Någonting med Wizards i alla fall.
Ja.
Jag tycker det blir bra. Alltså de gamla spelen, Divinity 2, Original Sin, är ju ett extremt bra spel. Och det har ju ingenting med Dungeons & Dragons att göra.
Det är lite, ja, men det är rätt likt med, i gameplay och så.
Alltså gameplay är jättelikt. Mm. Men du har ju inte det här med dice rolls och någonting sånt. Utan det är mer traditionellt. Okay. Det är mer traditionella stats på allting, helt enkelt.
Ja.
Så här mycket strength är det här och det ger så här mycket damage och sånt.
Mm.
Så liknande att du klickar runt och gör quest och sånt. Men... helt annorlunda, alltså i bakgrunden, ska jag säga.
Ja. Men vad, du som är ett stort fan av den här studien, vad tror / hoppas du på att de gör här nu? Typ, vad vill du ha för setting? Vad vill du ha för typ av spel?
Mycket bra fråga.
Ja.
Min första instinkt var att säga... Nej, min första instinkt var att säga sci-fi, men jag sen så ångrar mig nästan lite.
Ja.
Det beror på vad det är. Fan vad svårt det här var. Alltså jag tror att de gör sig bäst i alla fall i någon form av värld där de får vara liksom väldigt fria och tänka ut massa sjukheter.
Mm.
Även om det skulle vara liksom att de har liksom något annat namn som är kopplat till det.
Ja.
Men vi får se. De är ju så stora nu så de kan göra vad de vill egentligen.
Mm. Ja, svår fråga på studs så här.
Ja, den är väldigt svår. För jag menar, hade jag svarat tidigare, innan de hade gjort Baldur's Gate 3, så hade det kunnat vara så. Ja, men de skulle kunna göra en Fallout spin-off typ. I detta. Ja. Alltså med den världen, fast du styr ju här. För så var ju Fallout förr i tiden. Ettan och tvåan.
Ja, men det är väl inte helt orimligt nu heller. Alltså, postapokalyps, lite halv sci-fi så. Det hade ju kunnat vara fett ändå med mycket val och så här.
Ja. Jag kom på det egentligen.
Ja.
Drömmen är ju ett Star Wars The Old Republic-spel egentligen.
Oj. Runt och besudla sig med alla olika baser i en galaxy precis. Far, far away.
Jävlar, vilken dröm. Ja. Det hade varit något, men det blir det ju inte, tror jag.
Nej, förmodligen inte.
Vi får se. Vi får se.
Ja. Jag har bara en nyhet kvar, så kör du på om du har ett gäng.
Ja, men jag har några till. Bend Studio, de här som är hos PlayStation, som gjorde Days Gone bland annat.
Ja.
De har gått ut och sökt efter lite folk till sitt nästa spel.
Oj.
Och enligt de här annonserna då, liksom beskrivningar vad det ska handla om, så verkar det som att de i alla fall jobbar på ett live service spel ja. Av AAA-karaktär, som de själva säger.
Mm.
Det låter väl inte helt nice, tycker jag, men alltså, jag vet inte vad jag tycker. Jag tyckte alltså Days Gone var inget som jag tyckte verkade särskilt bra. Jag har inte spelat det, men
nej.
De har ju en liten kult-following över det spelet.
Jag har spelat nästan hela. Jag trillade av lite, men jag tyckte ändå så här, när jag väl spelade, jag spelade rätt långt efter release då, för det var ju extremt buggigt och så när det släpptes. Så de hade ju hunnit fixa det mesta sånt. Jag tyckte ändå att det var, i och med att man hade så låga förväntningar efter allt hat mot det, så tyckte jag ändå att det var rätt schysst. Det hade rätt schysst gameplay loop så. Det var coolt det här med alla hordes som man kunde stöta på ute på vägen, så kunde man leda dem bort och sånt här. Det var ganska... Mm. De hade en del coola idéer liksom, men sen fattade jag ändå att det inte var i klass med PlayStations andra first party titlar. Mm.
Som Rise of the Ronin. Hallå?
Ja, hallå? Åh, vad jag längtar till att höra Späckat prata om Rise of the Ronin.
Ja, det skulle bli kul att höra faktiskt.
Ja.
Nej, men jag fattar det. Det låter ju som att det ändå hade något då kanske.
Ja.
Men vi får se vad de gör då.
Ja, men nu är man ju ändå lite så här att live service kan ju ändå funka, för Helldivers 2 har ju ändå varit en succé både för dig och även för mig som inte är så där tokhet på multiplayer vanligtvis.
Mm. Ja, det har det varit. Det ja. Stämmer.
Känner du att du har trillat av Helldivers nu förresten? Det
ja,
har varit ganska alltså, tyst om det.
Men när ska jag spela det nu? Nu har man ju spelat Final Fantasy tills liksom fingrarna blöder och sen ja. Nu kommer det flera sjuka RPGs. Vad ska jag göra ja. Liksom?
Nej, det är ju det. Jag har så svårt att prioritera ett sånt spel. Det blir bara, antingen så gör jag det, eller antingen så är jag iväg, eller så är jag hemma, och då kan jag ju spela de här singleplay-spelen som jag vill göra progress i. Helldivers, visst, det är ju trevligt att spela, men det ger mig ju ingen progress. Det är ju så töntigt att tänka så egentligen att jag inte kommer någon vart för att jag spelar. Så jag går ju upp i rank och så här i spelet, men det, jag vet inte.
Ja.
Det är dumt tänkt man har fått in. Som man egentligen
ja, men jag
borde
tänker
ignorera.
Exakt likadant. Mm. Jag tänker likadant. Och det är värre sen podden liksom har liksom slukat upp mer tid av mitt liv också. För ja. Då är det ännu mer så här att jag vill känna att det är value för lyssnarna också. Att jag liksom, ja. Nu har jag spelat här 15 timmar Final Fantasy. Det är mycket mer mäktigt dunkat in med liksom. Kolla här nu, spelar jag 30 timmar på 3 dagar och sådär.
Ja.
Då är det dedication. Har det bara så här, ja, körde 20 timmar till Helldivers. Det är så här, fan, nu håller han på igen. Liksom.
Det kan ju visserligen bli riktigt sjuka anekdoter från spelet. Så här, intensiva moments. Men det håller ju bara så många gånger också.
Exakt. Jag. Mm. Jag tänker det också. Det är bättre att revisita sen. I typ innan Goti i så fall.
Ja, då skulle man ta sig sväng om.
En sista dive med gänget liksom.
En hel dag.
Anton ens dykt ner i spelet någon gång?
Jo, han hade väl känt på det. Han berättade ju om tutorialen, minns jag, här i podden. Det var
han gjorde någon mission, ja. Det var typ det.
Jag vet att han tyckte det var otydligt med missionsen. Det är ett just ständigt det. Problem, otydligheten.
Det som man inte får glömma är att han inte visste hur man ändrade färg på lightsabern i Jedi Survivor när det stod... Nej. Extremt stort på hela skärmen i toppen. Change color, typ så.
Never forget.
Så, han är inte så uppmärksam, den här killen.
Nej, inte alltid. Det är allt second screenande, tror jag. Det är någon podd som distraherar i ena örat.
Ja, men det är en av mina favoritsaker med Anton också, att han är alltid väldigt säker på att han har rätt. Alltså så här, nej, det var helt otydligt. Och då är han säker på så, ja, då är det deras fel. Det är absolut inte hans fel, liksom. Medan jag är med så här, fan, jag hittar inte det. Då vill jag liksom gå till botten med så här, är det jag som har missat något? Men han är alltså, nej. Det är de. Inte jag.
Givet, inte jag.
Nej, precis.
Ja, så roligt.
Vad kul han ska ha när han lyssnar på det här, känner jag.
Ja, jag tror det. Vi känner avsaknaden.
Ja, precis. Det viktigaste är att liksom få, som när jag inte var med också en gång, att man får den som inte är med att brinna av hat, så att de liksom...
Ja.
Måste komma tillbaka och försvara sig sen.
Ja, för då har de extra mycket energi när de är väl tillbaka sen.
Mm. Ja, men exakt.
In och veva. Som du mot mig. Bara, du glömde nämna att jag hade spelat så här många timmar, Dennis.
Exakt, direkt.
Ja.
Hugger direkt.
Ja.
Det var Days Gone-gänget.
Ja.
Jag har en nyhet till. Du har en nyhet till.
Ja. Vågar kör vi tro att det är samma?
Det kan det vara.
Kan vara. Ja, det, jag drar min så får vi se. Stellar Blade, ett spel som jag är väldigt hypad på, får ju ett demo här nu den 29 mars. Och det är ju då att man får spela liksom inledningen på spelet fram till första bossen och kan sen föra över sin progress till fulla spelet.
Så det är den bästa nyheten någonsin.
Ja, eller hur? Riktigt bra demo låter det som. Enda jobbiga är ju att det kommer ju väldigt, alltså det är typ en månad innan spelet släpps, för spelet släpps ju 26 april, så det blir ju jobbigt att vänta däremellan. Så det är det frågan blir, om man vill bespara sig lite längre fram kanske, eller om man är ivrig så är det ju bara att hoppa på.
Ja, precis. Det är ju en del annat att spela nu också.
Så är det.
Men det är kul att känna på det lite.
Ja.
Jag har, ta sig en dabble.
Ja, jag har jävligt bra känsla inför Stellar Blade. Alltså, jag får riktigt goa Nier Automata, Bayonetta-vibbar. Jag tror jag kommer gilla det väldigt mycket faktiskt. Och det ska bli ett gött bryt nu efter allt RPG-ande. Och bara in och hack and slasha. Det kommer säkert vara lite RPG-element i det också. Men det är inte riktigt lika hårt fokus på det kanske.
Nej, jag hoppas faktiskt också det. Jag känner nu när man dratt igång Dogma att jag hade behövt något mer tight egentligen. Alltså, jag hade egentligen behövt att Ronin var bättre, så jag hade kunnat spela det, känner jag.
Ja, precis.
Ja, det är svårt det där. Alltså, jag är egentligen sugen på något Ronin-liknande, men eftersom det inte liksom är... Det är inte, alltså, man är ändå liksom... Man vill ju ha något riktigt bra ändå också.
Ja.
Så är det tyvärr.
Du får hålla på det suget till Elden Ring sen. Tänk vad gött det kommer vara.
Hoppa in. Det kommer vara gött.
Ja.
Det kommer vara gött. Mm. Jag är också sugen på Stellar Blade. Tror det blir ett riktigt kanonspel. Fysikmotorn verkar ju jättebra som alla vet. Så.
Ja, viktigt.
Nej, men det kan bli ett test av demot. Kul nyhet. Det visste jag faktiskt inte alls. Har inte sett. Min sista nyhet trodde jag du skulle ha, för det känns som en riktigt sån Dennis.
Okej. Okay.
Känns som att du har så bra koll på Remedy-gänget.
Ja. Och jag såg detta, men jag skrev aldrig upp det faktiskt. För jag kände, visste inte, i och med att det också handlar om live service, så kände jag hur hett är det. Men säg det.
Lyssnarna vill ha live service. Det vet vi om. Nej, men tydligen så har de gått in i fullskalig produktion med sin live service-titel som heter då typ... Codename Condor är kodnamnet helt enkelt på spelet. Vi får se vad det kommer heta sen. Men det utspelar sig då i det gemensamma universumet, specifikt i liksom Control-miljöerna. Precis. I det här samma huset man är i Control.
Ja.
Och så ska man spela någon slags live service liknande co-op-baserat, fattar jag det som.
Ja, det ska vi spela som agenter som jobbar på den här byrån... Bureau of Control eller vad de kallas, och det är väl utspela sig innan Control då, när de här The Hiss invaderar, eller vad man ska säga. Vad jag snappar upp.
Stämmer bra. Och det ska vara för fyra spelare då. Mot environment, player versus environment. Och det låter lite som Helldivers i känslan på något sätt. Alltså inte att det är bugs och sånt, men det är också PvE.
Ja.
Något åt det hållet kanske det blir.
Precis, det låter som att det kan vara väldigt stökigt att få till om man ser till gameplayet i Control, då, om det ska vara något liknande med liksom både shooting och telekinesis och allting. Det borde vara väldigt svårt att få till i live service utan att det kraschar, känns det.
Men... Alltså jag får upp i huvudet här nu är inte jag game designer, men du vet det här Resident Evil Mercenaries och sånt, att man att det var ju så att man spelade lite mer som SWAT-gäng och sådär. Kan det vara. Att man typ kanske är lite mer så här SWAT-gänget som kommer in. Man har inte några powers som Jesse.
Nej, det är sant. Det kan man kan liksom, ha
nu blir det extrem rip-off här. Men att man kan kolla in lite sådana övernaturliga krafter. Man typ ringer in någon telefon. Ring, ring! Och så kommer de. Eller någonting.
Kommer han, finska vaktmästaren, kommer ut en dörr och bara spola bort alla.
Svepa bort alla.
Atti, låna inte.
Atti.
Fan, vilken god karaktär. Atti. Atti. Ja,
extremt bra skådis också.
Fan, Alan Wake 2. Vilket jävla spel.
Vilket jävla spel. Jag tänkte på häromdagen. Det är en på mitt jobb. Och han spelar Alan Wake 2 nu. Så jävla nice.
Shit.
Han njuter till fullo, kan jag säga.
Ja, roligt att höra. Det känns ju ändå som att det är inte ett spel för alla riktigt. Typ Anton.
Nej, nej, alltså, största sorgen i livet nästan.
Ja.
Alltså, Anton sa ju det på året innan när vi hade Goti. Att så här, vilket kommer stå sig bäst om jag tar det som etta på Goti.
Mm.
Då valde han ju mellan Elden Ring och God of War.
Mm.
Och då valde han Elden Ring för att han kände att det är det bättre valet liksom i slutet.
Ja.
Men det verkar han ha glömt i 2023 när han liksom hade slängt in Brotator de här spelen istället för Alan Wake. Men ja, jag förstår dem, han gillar ju de spelen mer och har spelat dem mer, men det är att han gör det som är så sjukt att han tycker det.
Ja.
Men han sitter och skrattar åt oss. Han tycker att vi är idioterna som bara liksom dansar efter allas pipa.
Ja. Jo, vi hade ju Spider-Man för långt ner.
Just det. Spider-Man var ju vår gemensamma goti.
Stoppa helvete! Stoppa helvete!
Nej, men jag aldrig... Alltså jag satt ju med Anton sekunden vi fick Spider-Man-koden.
Mm. Jag började ju skicka sms och grejer för jag fattade att ni var upptagna.
Ja. Jag ser ni eller? Alltså vi höll ju på att typ spela brädspel då. Anton var helt alltså förstenad. Han var så här, jag kan inte tro att vi fick kod. Och så var man helt så och bara helt borta typ. Alltså försvann. Så man bara visste så här, det är kört nu.
Ja.
Han är för stenhård på spelet.
Ja. Där var det Goti redan där. Tror jag.
Ja. Ja, men det var det man kände. Att han har byggt upp hypen så mycket att det går liksom inte att det kan komma lågt.
Nej. Ja, men det är härligt.
Men det var ett bra spel som fan. Vi hade det högt ändå. Så var
mycket
det.
Bra.
Det var mycket
sen, bra. Ja, du var ju inne på det med Elden Ring och God of War och Goti. Var det 2022 måste det ha varit, va? Eller var det 21?
Men jag tror det. 2022.
Ja. För jag satte ju faktiskt God of War som min etta. Men så här långt i efterhand, ju mer jag har tänkt på det så känner jag ju så här, varför satte jag inte Elden Ring? För jag känner ju så här att visst, God of War var ju extremt bra. Det är ett otroligt spel och det har liksom en svinbra story och så. Men alltså det går egentligen inte att jämföra sig med Elden Ring. Elden Ring är ett sånt jävla groundbreaking spel liksom som bara har... Där har de liksom tagit hela Souls-formulan till en öppen värld och det är helt plötsligt så tilltalade så många fler och det är bara, ja, vilket spel. Så jag reviderar mitt gamla spelat Goti, så det kanske jag göra om.
Ja, men det blir ju så, alltså det är mycket, men jag tror också att God of War kom ju precis innan när man började spela in, alltså man var klar med det precis innan.
Ja,
så det blir lätt så, ja, det blir lätt så att man liksom, ja, det spelade ju nyss och då känner man att det var nice.
Ja.
Tror jag.
Ja.
Men ja, i alla fall Alan Wake tycker jag, när vi ändå pratar om det, och det så, det växer nästan bara mer och mer desto tiden
det är
går,
över liksom. 10 nu.
Ah, ja, men typ, det är otroligt. Ja.
11, 12 av 10. Jävla gött.
Jag tror det. Fast Baldur's Gate är fortfarande bättre, men
ja, jag Alan köper Wake det. 2. Jag tycker Zelda är bättre också.
Ja,
det kan du
Nej, men jag köper det. Om man är Dennis och har en Zelda-plansch, om man har en Zelda-mugg, då köper jag det.
Det är bra.
Så är det bra. Ser du att jag har, min fars har en sån Finlands-poster här bak.
Ja,
det är
väldigt
fin. Ja, Alan Wake.
Alan Wake.
Ati.
Just det, Remedy.
Ja, precis. Så Remedy är på andra sidan. Ja. Det står Denmark där, lame. Ja. Det är Cocoon-posten och det är
just det.
Remedy-posten där.
Ja. Många sidospår nu, ska vi ta lite spelintryck innan vi
svarar. Nu går vi till spel!
Ja. Woo! Vad vill du börja med? Vi har ju två huvudnummer den här veckan.
Två huvudnummer?
Mm.
Har du det på riktigt?
Ja.
Då skulle jag spela det andra också.
Nej, det skulle du inte. Det är ett spel som jag har gått och köpt.
Ja! Åh jävlar, vad nice! Jag vill jättegärna höra om Princess Peach : Showtime utropstecken.
Ja.
Heter det?
Ja, det gör det. Vet inte om det var ett utropstecken, faktiskt.
Det borde ha.
Ja. Ja, men det här är ju liksom ett av Nintendos stora släpp under året. De har ju faktiskt inte så många, utan det är ju typ detta, Luigi's Mansion, Paper Mario och något mer som kom. Mario vs. Donkey Kong var det väl också, om man nu kan klassa det som ett stort släpp. Men ja, och Princess Peach är ju ändå... Hon har ju bara fått ett eget spel tidigare. Det var ju på Nintendo DS släpptes ett spel som hette Super Princess Peach. Som var liksom en plattformare. Alltså väldigt likt Mario men med lite egna inslag då. Jag har inte spelat det. Men nu är det ju då in i 3D. I ett first party spel här då. Och jag har ju, som jag har sagt här tidigare då, har jag haft ganska låga förväntningar på det här spelet. Alltså för att vara, jag är ju oftast väldigt hypad på allt Nintendo liksom. Men just med det här spelet så har jag känt att det kommer vara väldigt barnvänligt. Det kommer vara väldigt enkelt och liksom bara, det kommer vara lite av en axelryckning. Det var ju lite känslan av Mario vs. Donkey Kong. Som visserligen har växt ganska mycket på mig, men det var lite så här, ja, det är bra. Men inte mer kanske. Men det har växt som jag nämnt innan. Mm. Men Princess Peach då, alltså det öppnar ju med en ganska snygg filmsekvens då. Alltså det är ju en i Toadstool Kingdom eller vad det nu heter, så är det liksom en stor teater som har tagits över av ett ont gäng då som kallar sig för The Sour Bunch. Så Peach kommer ju dit och det är liksom ett folk som hänger där som är, jag har liksom inte sett de här karaktärerna innan, de ser väldigt konstiga ut. De har som en stor lysande näsa och så ser de ut lite, du vet, som Rayman, att de har liksom inga armar och inga ben men de har ändå händer och fötter typ. Så de ser väldigt konstiga ut. Så inne i teatern då så ska man liksom gå in i olika pjäser. Så det blir lite som i, du vet, Mario 64. Att man hoppar in i olika tavlor och kommer till olika världar. Det blir lite den känslan blir det. För du kommer ju in i olika pjäser då som är olika miljöer. Och då kan det ju vara liksom, det kan vara en västern. Där du blir liksom en cowgirl Peach. Och det kan vara ninja. Och det kan vara att du ska bli bagare. Också. Så det är väldigt... speciella grejer. Helt crazy.
Ja. Det låter crazy.
Ja, men det är väldigt varierade banor i sig. Så det är ju, alla har ju en olika gameplay-gimmick då. Även om det spelas väldigt basic. Det är ju liksom bara spaken och två knappar, hoppa och utföra din, vad du nu har för ability på den banan liksom. Och så är det lite collectibles och så. Och när du har klarat alla banor på en våning så är det en boss. Och bossarna är faktiskt väldigt stora och häftiga. Jag blir ganska impade av dem. Alltså det är väldigt stora set pieces. Det är väldigt enorma bossar. Sen är det ju absolut inte några svåra gameplay-mekaniker eller så. Men det är ändå liksom... Man känner ändå att det är häftigt det som händer på skärmen. Mm. Tycker jag. Och sen har du ju då... de här pjäserna då följs ju upp. Så du kör liksom första delen kanske på... första våningen av en där det är sword fighter då. Och sen när du kommer till andra våningen så har du liksom del två av den pjäsen. Och då har de liksom kört en liten story som du liksom följer vidare på då med dialog och sånt på de här banorna. Så det känns ändå ganska genomtänkt så. Och när du har klarat då bägge delarna, då låser du upp liksom en finalbana nere i källaren på teatern då för just den pjäsen. Där du räddar typ som en spirit då som är till den kraften som till exempel Swordfighter-kraften då. Och de banorna är ju liksom väldigt så här inom ramarna för vad det här är, spelet är. Då så är ju de väldigt maxade och häftiga så de också har en boss i sig då. Så det måste faktiskt säga att spelet har överraskat väldigt mycket. Jag har väldigt trevligt med det än så länge.
Ja. Jag tycker det låter svimmal. Alltså...
Ja.
Det låter bra med det här att du har rolig variation och liksom en anledning till varför det är så. Och sen det här med bossarna låter roligt tycker jag och att de känns häftiga.
Ja.
Det tycker jag de gjorde bra när jag spelade Odyssey nu senast. Att
man
hade coola bossar där också. Liksom, det är inte liksom världens svåraste men det finns mekaniker och de är väldigt genomtänkta och coola.
Ja, precis. Så det känns lite som att det känns lite som en blandning mellan då Mario 64 som jag nämnde, lite Luigi's Mansion. Det här att du liksom är ju inne i den här byggnaden men du hamnar liksom i olika rum som känns som helt andra miljöer. Och också då lite det här Kirby and the Forgotten Land i att det är ju ändå i grunden väldigt barnvänligt och enkelt gameplay. Men det är liksom ändå så här, det är gött att spela lite i små omgångar men det har också varit rätt svårt att sluta spela. Så det, ja... tycker det har något.
Ja, men jag tycker det låter så också. Men spelet har ju fått typ 77 på Open Critic eller något sånt. Har du sett något om vad de har gett för kritik till spelet?
Nej, jag har försökt ta reda på det också, för jag tycker liksom, så fort jag började spela det så kände jag liksom att det här, alltså om man ser till andra Nintendo-spel och så, så är det, känns det inte som att någon borde ge det här under 8, liksom. Att det känns Nej. Verkligen som en 8 rätt igenom, så jag förstår inte hur det kan ha fått mycket lägre än det. Men det verkar ju vara just det här att det är väl, att folk tycker det är för simpelt och lite för barnvänligt och basic. Men jag tycker ju liksom att ju längre du spelar, desto mer innovativt blir det ju. Känns som jag är på fjärde våningen nu. Jag vet inte riktigt hur många det ska vara. Så det, jag tycker bara det har växt än så länge. Så det, jag vet inte om de som har recenserat bara har spelat de första banorna. För det, liksom, det börjar ju väldigt straightforward liksom. För att man ska få grepp om det då. Men ja, jag vet inte. Det är ju ett barnspel.
Mm. Ja, men alltså, det är ett barn, alltså det är ju mer riktat till yngre, absolut. Men jag tycker också att om man ska klanka på Peach med det, så låter det som att det ska man klanka på i Mario-spelen också. Där det är ju, alltså, alla de spelen är så här, ja, det finns mekaniker och de är väldigt genomtänkta, men de är inte de absolut svåraste mekanikerna.
Nej.
Och det behöver de inte vara heller. Och det tycker jag också att, ja, det är ju, alla de spelen är ju hyllade av en anledning, så. Men jag tycker det är lite konstigt då om det här spelet inte får samma behandling.
Ja.
Helt enkelt.
Ja, jag har svårt att
greppa. Men det är som förvånar.
Ja, precis. Sen har du ju då lite collectibles på banorna. Du har såna här kristaller. Och om du samlar alla dem så får du typ som en bild till ett fotoalbum. Känns inte så där jättevärt att spela om banorna för att få dem. Däremot så behöver du ha ett visst antal såna kristaller för att låsa upp dörren in till bossarna då. Men det har känts som att jag har inte kört om några banor. Jag har fått nästan alla på varje bana. Och jag har ju haft rätt många fler än vad jag har behövt ha. Så det är ju inte så att det är svårt att komma vidare i spelet.
Nej.
Sen samlar du ju även mynt. Och det finns en liten butik där du kan köpa olika klänningar till Peach. Som man låser upp och som liksom har olika färgkombinationer som påminner om de här olika pjäserna då. I färgerna. Och så har man ju någon liten hjälpreda med sig som är typ som en liten stjärna. Och hon har olika rosetter på sig då. Så de kan man också hitta gömda på banorna och köpa. Så det, jag har inte fördjupat mig så mycket i det. Jag tycker inte det är jättespännande. Utan jag har mest spelat på istället med standard outfits.
Mm.
Men jag kan tänka mig att en yngre publik kan nog tycka det är väldigt kul att låsa upp olika där och byta och så.
Ja, så är det i Odyssey också. Jag som spelade nyligen. Man ska låsa upp typ så sandoutfitten och sånt till Mario. Och så ser han tokig ut när han kastar sin hatt. Och
ja. Men där har den ju ändå lite mer ett syfte. För där kan det ju vara vissa sådana här månader som liksom kräver att du har den här outfiten för att komma in i en byggnad och sådana grejer. Så där.
Just det. Lite det är som man ska lura sig in på den här nattklubben. Så måste man se ut som dem och sånt. Ja, just det. Ja, det är tokigt.
Så det, ja. Nej, men jag... Princess Peach Showtime, det har positivt överraskat. Jag kommer definitivt spela färdigt. Det är säkert färdigt till nästa veckas podd. Kan vi se om det blir något lite mer slut.
Ja, jag tycker det låter trevligt.
Omdöme. Ja, det är väldigt trevligt.
Så, då är det inte så långt då, får man tänka. Nej.
Nej, jag tror jag har läst det ska vara 7 timmar eller något sånt. Så det, det får man väl överväga då om man tycker det är värt fullpris. Liksom. Men jag tycker jag har varit nöjd med det än så länge, så... Min sambo är väldigt sugen på att spela det också, så det har varit värt pengarna.
Man får ju också tänka på andrahandsvärdet.
Så är det.
Att det är liksom så här, det är ju inte riktigt fullpris. Man kan ju sälja det vidare så bra liksom.
Ja, men det är det som är så gött med de här Nintendo-spelen. Man köper dem fysiskt och känner man då att det här var inte riktigt vad jag hade hoppats på. Det är bara, kan du sälja det? Du går ju knappt back någonting. Det är helt galet egentligen.
Det är sjukt faktiskt.
Ja,
men bra. Och då,
ja, väldigt bra. Det var nog det om det. Vill du gå
det var
till,
det om det.
Vill du säga något om spelet du har rappat sen sist kanske?
Ja, men det gör vi.
Ja.
Äntligen är jag klar med Final Fantasy 7 Rebirth. Jag tryckte in timmarna.
Ja, applåd.
Det skulle varit den. Men det står 67 timmar på PlayStation. Jag tror att det tog kanske 63, något sånt totalt på min save-file. Men alltså jag är otroligt nöjd med spelet. De sista liksom kapitlerna, ända från kapitel 11 när det blir mer streamlined och framåt. Det säger det är ibland lite långsam pacing och så, det är lite mer storydrivet, men överlag är det mer linjärt och du pushar fram i storyn. Du får sjuka payoffs där, både liksom emotional grejer, Och du får även alltså de så här stora, feta, episka fighterna. Mm. Alltså gång på gång på gång. Då kommer jättemånga sådana. Så jag är extremt nöjd med spelet. Jag skrev till Tommy om detta också. För att han har ju spelat liksom originalet. Så skrev jag så här, skitnöjd med storyn. Tycker de har gjort jättebra. Jag vet inte vad de har ändrat. Och då skrev han någon dag senare också att han hade rappat det nu och var svinnöjd också med det.
Oh, nice.
Så han var uppenbarligen väldigt nöjd också. Jag tycker ju att combaten är ju så jävla fet i slutet. Så är det liksom så här, alltså det är inte en Souls-like, men det är väldigt mycket så här att du förväntas parrya och du förväntas blocka rätt och sen attackera. Det finns en så jävla bra rytm i det. Och så har du byggt upp dina gubbar helt sjukt. Liksom Tifa är svin, bara dunka på folk och staggar sönder. Aerith bara sprutar ut massa elements och liksom, jag gillar även de andra också. Det som spelet gör bra är att de tvingar en att liksom använda alla karaktärer. Det är inte så som att du bara kan köra ditt gäng, utan det är typ så här: nu ska vi göra det tillsammans, yeah. Och sen så kommer det sjukt feta sekvenser där man liksom då får ta del av alla gubbarna och att de drar sitt strå till stacken. Och också har de gjort fighterna utifrån det, att typ att den här karaktären är bra på detta, så nu utilizas den karaktären i den här fighten. Skitnice. Som Barrett tål väldigt mycket och kan pumpa in. Så han har en fight, han gör det. Och sen Yuffie har någon fight och hon kan applya massa olika elements och så. Det behövs också.
Mm.
Så det, man känner att de har tänkt igenom det så jävla bra. Så ja. Mycket nöjd med sista bossfighten också. Ja. Mycket, mycket bra.
Nice.
Landar på en 10. Det är ingen som är förvånad,
jag skulle precis säga det. Jag noterade en årets första 10 på Stash, tror jag.
Ja,
eller tror
men det,
jag, givet årets första.
Ja, men alltså det är otroligt spel, tycker jag. Det är sjukt bra. Storyn är mycket bättre i det här spelet än i originalet, men i remaken.
Ja.
Här har du liksom verkligen med tydlig fokus att det finns en storyline.
Mm.
Det finns någonting som behöver liksom hanteras. I ettan är det mer så här: här är vi gänget i Avalanche och vi ska spränga en reaktor typ. Och så kör man. Alltså det blir lite utdraget. Här är mycket mer så, kom igen, rädda planeten.
Ja.
Även fast det är mellanakt då, så gör de det sjukt bra.
Ja, det ska bli väldigt spännande med tredjedelen sen då, förstår jag.
Mycket. Jag ser fram emot det.
Välkommen.
Mm.
Nej, det har väckt väldigt mycket sug i mig nu att dyka ner i det här spelet. Jag har ytterst lite kvar på Persona nu. Jag har tyvärr inte, jag trodde ju att jag skulle bli färdig till den här podden, men det är nära nu. Det peggar upp rejält nu. Så det, jag tror både det och Peach rappas till nästa vecka.
Det är bra. Sen, du kan juggla allt det här också samtidigt medan du testar nytt och så. Det är dedication.
Ja, verkligen.
Ja, men det är dedication.
Det är då det inte går så fort fram i alla spel när man gör så. När man håller på och dävlar, som jag skrev till dig. Jag har blivit Anton nu, jag är så jävla överallt och ingenstans.
Ja, men det är det jag inte kan göra. Jag måste liksom så här, nu är jag nära Final Fantasy alltså slut, tänker jag. 10 timmar kvar, då måste jag trycka igenom dem. Det är liksom så, det här ska finishas nu.
Precis. Ja, jag måste hitta tillbaka.
Jag skulle säga en sak till om det också. Fan vad det är. Nej, jo, det var det här att om man är orolig typ med sin level och sånt, de har tydliga catch-up mechanics med levelsen. Alltså jag var typ under level. Jag gjorde ju allting, alltså första 8 kapitlen, sen sket jag i allting. Jag gjorde bara main. Och jag var typ så här 3 levelar under ett tag. Och sen så helt plötsligt levelade jag typ så här 2 levelar på 2 fighter. Så det är... Alltså någonting gör det för att man ska catcha upp typ. Så det...
Ja, men det är bra ju.
Sånt jag tycker också det. Jag vill inte hålla på med det och göra sidequest. Så behöver jag inte det.
Ja.
Så man kan nog mer köra mainline om man är intresserad.
Ja, det lutar ju mot för min del för att kunna hålla fokuset mer. Men alltså blir jag sugen på att göra sidouppdrag och grejer i världen, så gör jag ju det. Men nu känner jag att det har börjat byggas upp en backlog här. Så jag känner nästan att jag måste fokusera på main bara för att inte missa spelet. Mm. Och det får ju vara okej.
Det är klart det är okej. Okay. Alltså de här sidegrejerna, liksom mer att det ger utfyllnad än, men det är inte så att om man inte gör dem så missar man. Nej. Det enda viktiga är det här att du liksom då kollar upp vilka sidequests, till exempel Tifa har då varje kapitel, så att du inte missar något med dejtingen.
Mm.
Det är det enda viktiga.
Ja,
det är viktigt.
Annars får jag ta grabbkvällen och och skylla mig
på. Ja, precis. Ah, fan, den är det mäktig ändå. Ja. Det roliga var när man klarar spelet så kommer det upp en sån notis, typ att man kan spela om grejer.
Mm.
Och så bara, ah, okej, kul. Och sen kommer det också upp så här, när du ska gå på dejt i de här kapitlerna så kan du också välja vilket scenario du vill ha. Så då kan man ju välja grabbkvällen och uppleva den då.
Mm.
Om man är sugen.
Ja. Nej, fan vad nice. Det är roligt att du blir så lyrisk kring ett JRPG. Jag tänkte det här, jag känner mig hemma när du sitter och hypar det här spelet. Det känns som vi hittar varandra i JRPG ibland, men det krävs rätt spel helt enkelt.
Ja, alltså ja, det krävs det episka och det krävs att det är fet combat som är liksom klurig, tycker jag också.
Det är ju det.
Så det, ja, det är en perfekt blandning liksom mellan dig och mig, tänker jag.
Ja. Det blir spännande att se om det kommer något mer hyfsat JRPG i år som kan tilltala herr Norberg.
Mm.
Men det är tveksamt.
Ja, det är tveksamt, ja. Jag har liksom ett i nya målet ungefär.
Ett om året, det är det du har.
Ja. Vi får se.
Jag funderar på om det var något mer spel jag ville prata om innan vi går in på The Big Double D. Men jag tror fan inte det, alltså.
Alltså ja, en grej till, men vi kan ta Double D först. Ja. Ja, alltså det spelar ingen roll. Men ska jag ta mitt först då?
Ja, men gör det.
Ja, det sa ju hinta lite om att min Elden Rings sparfil finns inte kvar. Så jag har behövt ladda upp här nu inför Elden Rings DLC.
Just det.
Så då har jag ju, som alla förstår, följt en guide online som är typ så här: How to be OP in 70 minutes in Elden Ring.
Ja.
Men alltså jag måste ju preppa en gubbe. Och då är det typ så här: du kan komma och få plus 16 på smiting level. Och du kan få typ 9 flaskor som är uppgraderade till liksom plus 7, så de ger mer healing.
Oh, yeah.
Och sådär,
ja.
Och så blir det level 40 också efter detta. Så jag har gjort ungefär lite mer än halva detta nu. Så jag har en bit kvar som jag ska preppa. För det tar ju inte 70 minuter för mig. Alltså det tar ju typ 2 timmar. Alltså,
ja.
Det man verkligen vet. Jag kommer inte ihåg någonting. Typ.
Nej.
Men det är verkligen en svinbra guide. Spring här, sen springer du här. Så plockar du upp den sten här. Sen slår den här killen i huvudet. Och sen går du hit. Så. Och sen dödar du den här draken. Så får du 20 000 rino. Och så bara...
Ja.
Det är mycket bra. Mycket gott. Jag har också båda Dectus-medaljerna redan. Så det är... Hela den.
Jävlar,
är extremt sjuk. Ja. Ja, routern är sjuk. Så springer man så. Upp på det här tornet. Hoppar ner. Sen in i den här portalen. Tjup, så åker du hit. Sen tar du hästen. Flyger över här.
Shit. Så det är... Helt stopp.
Det är kul. Påminner om när jag är på god väg att preppa.
Ja, det påminner om när jag körde någon sån här fast level up guide i World of Warcraft för extremt många år sedan.
Oh.
Då var det också sån här steg för steg. Bara, du går hit, du dödar exakt så här många, så får du den här mängden EXP och sen går du och säljer de här itemsen, sen går du vidare. Till det. Det kändes så. Ibland var det gött att bara veta så. Säg vad jag ska göra. Och bara åka med typ.
Det här är det bästa Örre vet. Alltså han ville gärna liksom komma upp i level snabbt. Och så han är alltså, hitta en kille här nu. Han sa att man skulle göra så här. Så gör det i 7 timmar i rad. Och man bara, låter vidigt. Ja, det skiter jag i.
Han är en dedication. Sjuk man också.
Ja, det är han.
Av rang. Nej, fan vad gött med Elden Ring. Man blir ju sugen. När jag alltså botade upp det så var det ju så här, uff, det hade varit gött att dabbla lite.
Ja, alltså mitt mål är också att det här är mitt mål, men jag vet inte hur relevant det kommer vara i DLC, för det kommer ju vara nya vapen och det kommer ju, har ju pratats om det här nya sättet att man power up vapen precis som i liknande Sekiro, att man typ har det contained där i DLCn. Jag är så jävla sugen på att köra någon slags dubbel katana-bild som man bara
slicear fram.
Men vi får se. Annars kör jag bara single katana och sen går jag in i DLC.
Ja.
Mår.
Ja, fy fan. Taggad är man. Och DLC. Ja. Det ska bli så jävla gott.
Ska bli kul att få smisk.
Ja, det kommer alla utom du få i alla fall.
Ja.
Känns det som.
Jag kommer säkert fixa det bra.
Men, ska vi ta The Big Dragon's Dogma 2?
Dragon's Dogma 2, ja.
Ja. Var ska man börja? Vi har ju inte spelat jättemycket någon av oss, känns det inte så.
Nej, jag har spelat 5 timmar.
Ja, du har det ändå. Fan, du
jag tryckte som... hela eftermiddagen då.
sist vi pratade bara, jag har kört 1,5 varav en var i character creation. Jag bara, okej. Okay. Jag försöker spela också då.
Och sen idag har jag spelat då nonstop.
Ja.
fram tills nu. Det var därför jag var sen i podden. Jag måste berätta det här direkt. Vi kan börja där.
Ja, där börjar vi.
Jag tänkte så här när klockan var en halvtimme innan vi skulle spela in. Ja, men nu avrundar jag här. Det blir bra. Kan jag gå och snacka med Dennis? Och sen så bara, ja, men jag hinner ett quest till. Och så sprang jag ut på det questet. Det är ett väldigt långsamt spel, alltså det är inte någon massa fast travel och sånt.
Nej.
Sprang ut i världen. Döda några killar som är utanför en bro. Ja, okej, perfekt. Och sen så bara, jag är archer. Och då är det typ så att du kan skjuta utan att sikta. Du behöver inte klicka så noga. Nej, skjuter då. Så sprängs en tunna på bron där min sån main pan står. Oj. Boom! Och faller ner ett stup. Hela vägen ner. Typ så 30 meter ner. Blir downad. Och om man inte hört det, när de blir downade så skriker ut ur kontrollen på PC. Och så.
Oj.
Svinstördigt ljud. Fick jag springa runt om. Ner hela vägen till stupet. Ja, då var det typ så här lizardgubbar där som är sjukt mycket högre level än mig.
Oj.
Jag bara står och matar in där och liksom är svin nära på dö. Och jag bara, fy fan, vad tungt det här var. Och så precis då överlever jag.
Mm.
Och så precis när jag gjort det, ja, då behöver man en sånt vrål. Brrr, typ så. Och då är det någon jävla griffin som kommer och ska börja attackera mig också. Jag kutar för livet upp så.
Ja.
Börjar slåss mot griffinen, skjuter upp så. Och så tänker jag, men jag kan nog ta det här ändå. Börja heala upp med pots och sånt.
Mm.
Nej, precis då kommer den här jävla goblins och hoppar på mig. Från sidan och bara smashar upp. Så det var total kaos då. Och så precis då var det liksom dags egentligen att stänga ner.
Mm.
Som tur var så lyckades jag döda goblinsen. Jag fick fly från griffinen för jag var liksom för utsatt. Och därför det blev sent på den idag.
Ja, jag förstår det. Det är okej. Okay. Det var av good reasons.
Ja, men det var det.
Ja.
Ja, men okej. Hur långt har du spelat? Hur mycket har du testat?
Jag har kommit till andra byn, eller vad man ska säga, som man ska till med main quest, och där man får se någon sån här liten vision med en drake, var det senaste jag gjorde. Så jag har ju varit ute och härjat en del. Tycker att spelet känns väldigt bra att spela. Jag har ju inte spelat föregångaren då överhuvudtaget. Har alltid tyckt att på så här utvändigt och så ser det väldigt klumpigt ut i gameplayet liksom. Och delvis så är det väl det på ett sätt, för du är ju väldigt rörlig jämfört med ett till exempel Souls-spel då, där du är väldigt liksom stel och kan rulla åt sidorna och så här kan du liksom hoppa och härja fritt. Men jag tycker det känns svinbra att spela. Jag kör också som Archer. Tycker det är skitkul gameplay de har gjort där, att du liksom kan trycka på en knapp och skjuta blint i princip, fast den autotargetar ju då något det du har i din kameravinkel. Men du kan ju också liksom aima ner och använda skills och sånt där, så jag tycker det känns svinbra att spela. So far. Men jag har ju bara spelat, vad kan det vara, strax över timmen, så det är ju fortfarande väldigt fresh så, men känns bra.
Jag tycker också det är väldigt liksom, jag har inte spelat ettan heller, så jag blev liksom, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig riktigt, men
nej.
Jag har faktiskt hunnit testa både, alltså jag startade lite igår och körde som fighter med liksom sköld och svärd. Jag tyckte inte alls om combaten där. Jag tyckte att det kändes svinkonstigt först. För att typ när du ska blocka och sånt så håller du upp med R1. Och då blir det typ som att han blockar åt en direction. Och ska du byta direction om blockar i, så får du klicka på cirkel. Så typ vrider han åt det hållet.
Okay.
Så du kan liksom inte locka någon gubbe.
Nej.
Och då blir det typ så här, vilken jävla riktning håller jag upp min sköld? Det blir lite konstigt. Och när jag håller upp den, det är inte så som att om jag ändrar kameravinkeln så följer det med. Utan han fortsätter liksom hålla åt det hållet han höll åt. Så jag tyckte det kändes lite klumpigt och konstigt. Men jag tror att det kanske blir bättre när man låser upp mer abilities och så.
Mm.
För jag har ju kommit lite längre. Och jag kör min archer nu istället, som jag valde istället.
Ja.
Och nu har jag även låst upp så jag kan låsa upp massa andra vocations. Om jag vill byta yrke så kan jag göra det också. Så det finns även två andra yrken sen man kan få som heter sorcerer och warrior. Så warrior är att man kör med ett fett svärd.
Ah,
och sorcerer är någon slags mer damage dealer än vad den här, vad heter den vanliga? Mage,
eller något sånt. Bara. Den är väl mer blandad både offensiv och defensiv magi.
Ja, men precis. Men nu när man lastar upp flera abilities på archer tycker jag det känns så jävla bra. Alltså Nu tycker jag att jag tycker det är svinkul. På något sätt så hade jag gärna velat att det skulle vara mer punch i combaten. Alltså det är inte så bra tryck i det så här.
Nej, det har du
om rätt. Jag skjuter mina vanliga fyrkantsskott där jag liksom auto-aimar. Då är det liksom så här, det kittlar inte så mycket. Men däremot när man typ så, nu har jag någon sån, alltså något skott som skjuter riktigt hårt. Och då typ ställer han sig på knä så. Och sen bara drar den stenhårt. Och bara smäller dem bak och flyger långt bort.
Precis.
Och sådär. Så kan jag skjuta någon sån AOE-skott och sådär också.
Mm.
Och sen har jag en riktigt fet Legolas-ability där jag liksom springer fram, hoppar och bara kickar någon i ansiktet. Och sen så gör man en sån, alltså hoppar tillbaka. Och så kan jag skjuta därifrån också i luften. Så det gör det mycket, mycket damage också. Ja, och det är riktigt fett. Så jag tror att det kommer kännas ännu fetare på de flesta klasserna när man låser upp mer av de här bilderna än att det bara är stiff då i början på det sättet.
Precis.
Men ja, alltså det finns många delar som jag känner så här, det här tycker jag inte om. Typ så här att det är väldigt långa distanser att ta sig. Du har ingen fast travel så där riktigt mycket, utan du måste ut och adventure med ditt gäng som du liksom anställer dina pawns då.
Ja.
Men på något sätt så gillar jag det sjukt mycket också. Det är liksom så här, första anblicken är att det här är jobbigt. Men sen är det också kul att vara ute och liksom i vildmarken. Och så kommer någon jävla griffin helt random och så slåss man mot den. Och så går man förbi ett berg så bara dundrar ut ett troll därifrån. Som jag ska slåss mot då. Och så börjar man skjuta dem i skallen och de börjar wobbla till och börjar klättra upp på dem och sånt. Och sådär. Så det har ju väldigt, något väldigt unikt spelet.
Verkligen.
Samtidigt så är det väldigt överväldigande tycker jag också, att alltså det kommer du märka sen när du kommer lite vidare, att alltså du kommer liksom slängas in i det, bara här är staden, här finns alla vendors, de säljer sjuka mycket items och jag har ingen aning vad någonting är, och de här kan förbättra ditt gear och de här kan ge dig fler skills, och man bara aha, jag fattar ingenting typ, alltså
nej.
Det är mycket så att sitta och fundera, men de vill nog att det ska vara det, att du liksom är på ditt adventure och du ska upptäcka saker och ting. Och det lyckas de ju verkligen med.
Ja.
Tycker jag.
Mm. Ja, men precis. Ja, men det känns ju lite så redan nu. Jag tycker nog inte att det har varit för överväldigande än så länge. En grej som jag har stört mig lite på och än så länge bara är när jag har varit i de här två olika campsen, att så fort jag kommer i närheten av en NPC som har ett sidequest till mig, så liksom kastas jag ju in i den dialogen. Även om, oavsett om jag vill det eller inte, då hade jag hellre sett att man ser kanske en ikon då. Nu blir det lite map marker heaven jag strävar efter här. Men hellre då att jag vill ju kunna välja, okej, jag vill inte prata med den här snubben och jag ser att han har någonting till mig, men jag kanske vill plocka upp det sen. Men då liksom forceras man in i den dialogen och får ju välja accept eller decline då. Så det blir lite forcerat kanske, så att kändes det överväldigande. Men annars var det lagom mängd vendors och sånt i de två första områdena där jag har varit i alla fall. Men det kanske blir för mycket sen då när, som du säger.
Det är svårt att hitta framförallt sådär.
Ja.
Liksom, vad är, finns var i stan och sådär.
Ja.
Men jag håller med om det där, att det där gillar inte jag heller. Att man liksom, är det här någon kan prata med? Ja, det var det. Oj, nu måste jag prata med dem och då blir jag svingad att välja här. Alltså.
Ja.
Jag hade också faktiskt hellre sett att det var en marker. För det är väldigt lite markers vad folk gör.
Ja.
Alltså vem de är och så. Och man måste prata med dem. Och, alltså dialogen suger ju pung. Det gör den ju. Alltså, det är väldigt mycket dialog. Och jag tycker inte att den är särskilt bra.
Nej.
Det är typ lite störigt tycker jag. Det blir mycket exande.
Och jag retar mig också på att alltså, om du nu vill, liksom, för all dialog är ju voicead. Om du nu då vill lyssna på dialogen, så det liksom, den går ju inte vidare i samtalet när de har pratat färdigt. Utan du måste trycka ändå. Hallå, det måste den väl ändå fatta, att när de har sagt allting så måste de ju gå vidare. Det är sjukt irriterande tycker jag.
Jag är en väldigt rastlös människa, så jag brukar ju ofta när det är sånt trycka och sen gå iväg lite. Typ så, nu går jag hem till ett vattenglas eller någonting.
Ja.
Men det går ju inte här då, jag måste ju klicka.
Nej,
klick,
precis.
Klick, klick varje gång. Så jag tycker också det är väldigt störigt. Jag får kolla settings om det går att ändra.
Ja, det kanske det gör, det har du rätt i. Men
jag vet inte, men det är inte uppskattat i alla fall.
Nej, och en annan grej som...
Mycket, mycket, mycket dialog är det.
Ja, och en annan grej som, på tal om det här med otydliga marker, så alltså typ när du går in i ett hus, det är ju en sån, typ en in i första området du kommer till. Och där är det ju visserligen bara en NPC, men det var någon annan byggnad du går in i där man ser på kartan, okej, det här är en vendor eller något, men du ser ju inte vem av människorna där kanske står 3-4 stycken. Ja, men vem av dem är det jag ska prata med då? Får man bara chansa sig fan då. Så ja,
men exakt. Alltså det är lite så att man förväntar sig i tv-spel att de ändå visar en lite.
Ja.
Alltså på något sätt, alltså till exempel Elden Ring har inte heller några markers, men de gör ett bättre jobb att visa att här är en merchant som du kan prata och trada med. Här är lite bara så här, ja, det är den där snubben där bakom den disken och inte den andra killen. Jaha, okej. Okay. Alltså det är lite tokigt spel. Känslan jag får när jag spelar är så här. Det är ett japanskt spel som de har översatt typ med engelskt AI-generator text ungefär. Alltså,
lite så.
Det är liksom så här, det är lite konstiga grejer. Det är inte som att det är fel text eller någonting, men det är lite som att det är så här. Jag vet inte. Det känns, alltså, det är ett väldigt konstigt spel tycker jag. Jag tycker att det har verkligen någonting och tycker det är roligt att spela och jag vill spela mer.
Ja.
Men samtidigt så många sådana quirks som är så konstiga.
Ja.
I liksom designen och hur det funkar på något sätt.
Precis.
Som är, det här ser man inte särskilt ofta.
Nej.
Så det känns ovant.
Nej, precis. Men jag tror att de har gått in för att göra det väldigt så här rollspeligt. Att du kommer till liksom en främmande by. Du vet inte riktigt vem det är du ska prata med för de här olika grejerna. Och helt plötsligt så är det någon som haffar dig, som vi var inne på exemplet där innan då. Bara, du skulle inte kunna hjälpa mig med det här och så här liksom. Så det blir väldigt realistiskt inom citattecken då, men det blir ju också lite störande för oss som vill verkligen ha det speligt, eller vad man ska säga.
Ja.
Så det, jag förstår jag lite vad de har försökt göra, och jag tror att många ändå uppskattar att de har gjort de valen som de har gjort.
Mm.
Så.
Ja, men jag tror du har rätt. Jag tror verkligen att de har gått in för det, och de har ju satt den känslan, och det finns ju något i det också.
Ja.
Det är inte liksom bara att det suger, utan det är mer att det är different och man är kanske inte van vid det.
Nej.
Sen så får man fråga sig själv, är det det jag föredrar eller inte?
Ja.
Men de har gått för det och de har satt den tjänsten i alla fall. Det får man ge dem.
Ja.
Definitivt.
Precis. Sen liksom den här huvudplotten eller så känns väl liksom, jag vet inte, good enough är det väl. Alltså det är ju lite spännande så här att man vaknar upp. Men det känns också så jävla gjort på något sätt att man vaknar upp och är liksom den här utvalda som i det här spelet kallar för Arisen då. Och liksom har någon connection till en drake och så ska man nysta i det och ta sig runt i världen och så här bara, ja, det duger väl, men det är inte så att jag blir helt så här, jag måste vidare i main quest, se vart det tar vägen, känner jag väl kanske inte riktigt. Utan hittills är jag mest bara, jag är sugen på att känna mer på gameplayet och ut i världen. Det är rätt kul med de här små sidouppdragen ändå, för att man vill liksom bara ut och känna på det, för det är så nytt fortfarande. Så hittills så njuter jag rätt mycket av sidouppdragen faktiskt.
Jag håller med att det är det som är storheten, att man vill ut och explora, liksom, vad finns här, vad kan jag göra, hur det funkar combaten, vad kan jag hitta, vad kan jag liksom göra med det. Alltså, det är det som är storheten. Men jag håller helt med om att storylinen är liksom så här good enough. Alltså den fyller sitt syfte. Så som jag skrev om Roadhouse som jag såg häromdagen. Att det är så här, den liksom finns för att liksom föra striderna vidare. Ungefär, ungefär samma här. Att det är en standard liksom story hittills i alla fall, fantasymässigt.
Ja. Precis.
Men det är inte det som är grejen. Det är mer världen. Att man är i den.
Ja.
Du har dina vocations, du får ju möjlighet liksom att testa alla vocations sådär och byta runt med dem sen om du vill. Mm. Utforska det, vad funkar combat här, vad kan jag spela med den, gillar jag det och sånt. Alltså det finns mycket to it.
Ja.
Liksom.
Vilket kan
på något sätt
kan
känns
vara.
Det lite MMO-igt, fast det är liksom inte
verkligen
ett MMO.
Nej, jag har också fått den känslan att jag fick en väldigt nostalgisk känsla av spelet. Även om jag inte har spelat föregången då. Och det måste vara MMO-spel som det påminner mig om. För det har jag ju spelat väldigt mycket för.
Mm.
Sen kan jag tycka hela det här systemet med, eller jag generellt då med västerländska rollspel, just det här att du gör din egen karaktär, du bestämmer helt vem du är i spelet och sånt här. Jag kan ha svårt för det, jag har dålig fantasi, jag vill gärna ha det skriptat liksom och hänga med på ett skriptat äventyr. Här är det ju liksom då, dels då du ska skapa din egen karaktär, sen så kommer du till den här runestonen eller vad det hette. Där du liksom kan samla en sån här pan. Ja, då får du också välja vad det ska vara för karaktär. Där hade jag liksom hellre haft jag vill ha en färdig karaktär. Men då har de liksom ändå skriptad dialog sen. Som då känns liksom helt AI-genererat då. För det hade liksom, oavsett vad jag hade tagit för karaktär där, så hade den fått samma dialog. Så det känns väldigt opersonligt av den anledningen. Än till exempel i ett Mass Effect-spel då, med dina party members där liksom. Där alla är liksom, alla har sina sjukt egna personligheter. Och de kan liksom stryka med och allt sånt här. Man hade ju mycket hellre haft ett sånt system här än det här liksom skapa dina egna party members. Nej, det var jag inte så mycket för faktiskt.
Nej, jag håller helt med dig. Jag tycker det också är liksom... De hade väl så i första spelet och behållt det. Men jag tycker också det är en miss. Alltså om de ändå ska voicea så mycket, gör det bra istället. Gör det liksom som att du har ditt party. Och så kan du välja mellan dem i ditt party vilka du ska ha med dig. För nu är det bara så här... Man får möjligheten sen att hyra en massa pawns då. Man har sin main pawn som alltid är med. Så kan man hyra andra pawns. Så det är bara så här. Ja, du kan ta vems pawn i hela världen som finns. Om du är connected till network. Man bara, varför skulle jag vilja det? Eller, det är skitsamma. Och så tjatar de så jävla mycket när de är ute på quest. De bara pratar hela tiden. Och bara, man hör typ inte så combaten.
Nej, och det känns
så vet man att det är meningslösa diskussioner också.
Precis, för det uppmanar de ju också om tidigt då när du fick din första pan, så bara, ja, bara så du vet så kommer du förmodligen behöva byta ut dina pans titt som tätt. Så jag bara, ja men varför ska de prata så jävla mycket då? Då vill jag ju inte ha någon jävla connection till dem om jag ändå ska byta ut dem sen. Så det.
Nej, och två saker som jag undrar här är, då säger de också här, först om man typ gör camp så är det så här, passa på att prata med dina pans så kan du få lite så här. Okej, gör man det? Jag har inget att säga, säger de då. Nej, men vad fan, ni kan inte bara uppmuntra med det så finns det inget att säga. Dels det, vidrigt. Ja. Och sen den här grejen att de, alltså, det man märker sen är att man blir väldigt snabbt overencumbered i spelet. Du kan typ inte ha några grejer på dig.
Nej.
Och du liksom, om du ska loota saker så får du massa skit. Om du ska gather herbs och sånt, eller om du ska ta upp saker från folk du dödar. Men man vill också göra det för man kan få lite guld och sånt.
Ja.
Och då säger de här till dig så här, du kan inte ta upp varje jävla trinket du ser, säger dina pawns och sånt. Då kommer du inte ha någonting att liksom så här kunna bära runt på. Och sen så autolootar de ändå massa skit åt den. De typ springer runt så, oh, I found a chest. Springer de runt så. Jo, och man bara, ja men nu är det ni som plockar upp allt. Så det är bara så här. Jag heter lite herbs här. Kommer de och bara, men du sa precis att en skulle plocka upp det. Så springer du iväg och gör det.
Ja, det är...
Makes no sense. Och jag fattar att de har gjort det här med overencumbered för att det ska vara så här, du är i rollspel och du ska känna att det är liksom varje grej.
Kan
men det systemet allt. Är så tråkigt. Alltså det är så tråkigt system. Det tillför ingenting tycker jag.
Nej.
Faktiskt.
Det ska räcka liksom. Alltså, visst, det kan vara liksom att hela ditt inventory blir fullt till en viss gräns kan det ju vara liksom. Men sen vill man ju bara ha det här liksom typ som i Souls-spelen då till exempel, att du kan ju inte bära för tung armor för då blir du tung med liksom med fat roll som de kallar det där i och så. Så det köper man ju mer. Men just det här, bara, du kan inte plocka upp fler av den här nu och det blir ju snabbt också som det blir fullt. Då blir det liksom så jävla tråkigt direkt.
Jag tycker också det, för de har den här mekaniken då som Elden Ring och Souls, att du blir liksom, desto mer du har, fast överlag, alltså i hela ditt inventory, desto mer
bara, helhet blir det. Det är inte bara equipment liksom.
Nej, utan desto mycket grejer du har på dig överlag.
Ja.
Så även sånt du plockar upp då, random skit,
gör
det långsamare och du inte har lika mycket stamina att använda. Så det är sjukt störigt, så man vill inte ha mycket på sig. Då får man loada upp sin pan med grejer. Loada upp och bara, de får gå heavy. Så går man, trippar man runt som light där. Lite så. Och det är så här, så det är så tråkig liksom grej att hålla på med. Tycker jag. Jag vet inte. Och det är mycket skitsnack här när de har spelat, men det har verkligen något. Jag tycker det är väldigt roligt.
Ja, alltså jag är sugen på att spela mer fortfarande, men jag vill ändå liksom lyfta de här, för det har ju fått väldigt fina betyg och så. Så man vill ju ändå liksom påpeka den kritik man har.
Helt klart.
Sen har det många kvaliteter också. Sen har det ju varit det här, du var inne på det lite i nyheterna innan också, att det har ju blivit reviewbombat rejält för sina mikrotransaktioner, framförallt på Steam då.
Precis.
Ja, men det är inget jag har noterat i spelet ännu, alltså jag vet inte, jag har inte fått några prompt som det direkt.
Nej, alltså jag har kollat rätt mycket om detta. Det är liksom två delar i det. Tydligen så har vissa reviewers vetat om innan om microtransactions och fått med i sin sån här, man får ju ett pressutskick när man ska review ett spel. Det får ju vi också. Typ så här, det här är om info om spelet, här kan du läsa. Och då har vissa fått info om paid DLC och då har de tittat på den och sett så, det finns där, okej. Whatever liksom. Och medan andra reviewers inte har fått den här informationen, så det har inte varit samma info till alla reviewers, så vissa har inte vetat om det, medan vissa har vetat om det men kanske inte tyckte att det var så big deal. Så det är inte bra. Men sen efterhand också då har de patchat in det här framförallt, så det, ja, det har inte gått att kolla på det riktigt innan.
Nej.
Men det som jag har sett nu i efterhand också, att när jag kollat på andra YouTubers, är att de säger så här, det du kan köpa i spelet är helt värdelöst. Alltså det, det är typ så här, du kan köpa den här grejen som gör att du kan slå upp camp. Och så man bara, ja, det kan du göra. Det hittar du liksom sekund ett i spel typ. Så varför ska du köpa den? Ja. För jag har redan hittat en sån grej så jag kan slå upp camp när jag vill. Så de bara, allt du kan köpa här är det sämsta i spelet typ. Mm. Alltså, så det makes no sense att de säljer det typ. Så nej. Det är konstigt överlag också.
Ja.
Men det har ju blivit rejält reviewbombat av användarna på Steam av detta.
Precis. Ja, det är tråkigt. Men,
angående typ framerate och sånt, som det har varit en hot topic innan och sådär. Mm. Jag tycker spelet körs väldigt bra. Alltså jag
tycker jag med.
Har inte haft några dippar alls i princip. Det dippar ju lite grann och så, men alltså det kanske inte är 60 fps, men det är säkert 45. Och det rullar på rätt så stabilt tycker jag.
Ja, 30 är det ju inte i alla fall. Det märker jag ju. Jag har spelat Peach tätt in på så märkte man rätt stor skillnad får jag säga.
Ja. Nej, alltså jag är väldigt nöjd med spelet, även om det finns så mycket liksom negativa aspekter som jag tycker man ska lyfta. Det är liksom att det har fått liksom runt 90 meta.
Mm.
Det, alltså just där, det tycker jag inte kanske att det ligger på just nu.
Nej.
Jag är nog närmare liksom 8 av 10 spel ungefär.
Ja, absolut.
Ett bra roligt spel, men det är absolut ingenting. Vi snackar inte Alan Wake 2 liksom. Det...
Nej. Och inte Rebirth heller.
Nej, nej.
Inte Persona heller. Så
det... Nej, men precis. Det är ändå en klassskillnad. Man ska göra distinkt. Liksom.
Nej, men jag tycker det känns som ett jävligt kul spel. Jag kan ju förstå varför det är hyllat. Och jag tror att det är absolut en rekommendation för de flesta som har något intresse för det. Det är för min egen del nu så har jag ju liksom andra spel jag vill dels spela färdigt eller fördjupa mig i, typ Rebirth då. Som liksom kommer ha mycket högre prio över detta. Men som jag känner nu så vill jag absolut spela mer av det i alla fall. Sen får vi se om det blir att slutföra spelet. Det kan ju vara att jag är ledsen. Jag har ingen aning om hur långt det ska vara heller. Har du någon koll på det?
Nej, jag har faktiskt inte kollat. Om du håller monolog här nu så kan jag kolla.
Jag kan hålla lite monolog om Dragon's Dogma 2. Vad kan ett sånt här spel kosta? Det känns ju som ett fullprisspel. Jag tror det ligger på 6,99 kronor.
Jag tror det.
I alla fall.
Ska berätta vad jag betalade för spelet.
Ja.
8,29 på PlayStation. Men det är PlayStation Store.
Ja.
Just men det var alltså inte ett max-spel då? För det är 8,99 är väl liksom max vad de suger
ut. Ja, precis. Men det är väl bara First Party som ligger där. Oh ja, och COD.
Jag tror också det. COD också, fy fan.
Ja, COD är ju vidare. Bra att det kommer inkluderas i Game Pass. Dragon's Dogma.
Vad sa du?
Ja, det sa det är bra att COD kommer inkluderas i Game Pass framöver. Så man slipper betala för den skiten. Inte för att vi köper COD så ofta då.
Men... Ja, men precis. Fått alla COD senaste 3 år, men ändå.
Ja.
Dragon's Dogma, kan jag meddela här?
Ja.
25 har klarat det. 20 timmar main story bara. Snabbt och lätt.
Det höjde ju motivationen väldigt mycket. Det har varit väldigt många 50 timmars spel nu så plus, så det är skönt med något lite kortare.
Ja, men det går ju att liksom köta igenom main story.
Ja,
det är väl mycket mer om man kör allt sidequest och sånt såklart, och det är väl det som egentligen kanske är, alltså varför man har fyllt ut världen om man vill spela mer. Så finns
men
det.
Frågan är också om spelet kommer bli väldigt svårt om man inte gör så mycket vid sidan om. För spelet har ju ingen svårighetsgrad vad jag kunde se. Så det kan ju vara så att man blir väldigt underpowered om man bara kör main. Eller så scalar spelet på något smidigt sätt. Jag vet inte.
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag är level 13 eller 12 tror jag.
Jag är level 5 tror jag än så länge. Så det...
Ja. Oklart. Very unclear.
Ja. Vi får se om Anton har hunnit spela den när han är tillbaka nästa vecka.
Ja, han var väl mest anti av alla Dogma, eller var det du?
Det var nog jag.
Initialt,
tror jag.
Liksom innan.
Ja, eller minst intresse i alla fall. Men jag är absolut positiv. I det stora hela.
Samma här.
Men frågan är om Anton kommer tycka, vi nämnde ju ändå en hel del begreppet otydligt. Det kan ju rimma väldigt dåligt med smoshen. Mm.
Ja, men det gillar han inte. Och sen är det mycket sån här text pop-up som är så här, förklarar med flera rutor. Och jag orkar inte det alls. Det blir mycket så här, jag figure nog out det, känner jag. Ja. lite den känslan.
Jag känner mig fram.
Ja, men det är så jävla mäckigt. Så är de typ så här, ja, om du går och sover på ett inn så recoverar du stamina och health. Och så typ kommer den japan och sa, vi borde gå till ett inn. Och man bara, jag har maxat stamina och health. Varför skulle jag gå till inn? Men vi går. Och man bara, okej. Okay. Ja. Så typ går man runt så, ja. Och så bara pratar de typ att när du vill progressa din dag så behöver du gå och sova på innet. Okej. Okay. Mm. Är man på väg dit så hittar man en bänk så sätter man sig där. Om du sätter dig på en bänk så kan du också fördriva tiden. Utan att då betala och så kan man sova på bänken istället dit om man vill. Jaha. Så har de att man kan göra camp också. Det finns så sjukt många konstiga mechanics överallt. Mm. Som man ska ha liksom introducerat sig och koll på.
Ja, det ser jävligt ut.
Alltså ja, det är väldigt, alltså Elden Ring har ju också att du måste alltså hitta det. Men där är det ändå liksom så här att du leds ju till det via Grace och och sådär. Det finns ett naturligt utforskande på något sätt. De har väldigt craftat väldigt bra.
Ja, absolut.
Det är det som är skillnaden tycker jag.
Ja.
Har du några andra spel?
Nej, det har jag inte. Jag har harvat på. Nej.
Och, harvandet.
Ja, jag har även försökt, med betoning på försökt, förbereda en radar. Men jag tycker att det släpps inget av värde den kommande veckan, så jag har faktiskt inte skrivit upp någonting.
Jävla gott. Ska vi bara skita i radan då?
Ja, jag tror vi gör så idag. Så får
jag
vi,
tycker också det. Blev ändå ett jävligt matigt avsnitt, fast det var bara du och jag.
Ja, jag trodde det skulle bli betydligt kortare, men det blev bra diskussioner.
Det var mycket news, det var det. Till Antons glädje.
Ja, han bara, det här är inte content, grabbar. Ska rädda upp det här.
Fan!
Ingen vill höra på det.
Nej, precis. Ja. Nej, men bra jobbat Dennis och bra jobbat av mig.
Bra jobbat Emil.
Krya på dig Anton så ses vi allihopa, tre stycken, och ni lyssnar nästa vecka tycker jag.
Ja, bli gärna Patreon om ni vill höra våra goti och blandat. Två avsnitt.
Bli gärna det. Mm. Två succéavsnitt.
Hyllat.
Hyllat av Patreons.
Unisont hyllat. Så det,
precis.
Ja. Så ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Hej.